Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten. När jag var 22 år gammal fick jag ett vikariat i en grundskola med totalt 28 elever. Skolan, en ljus tegelbyggnad från 1950-talet, låg i den åländska skärgården ungefär mittemellan fasta Åland, den åländska huvudön, och Finland, det som här kallades riket. Trots att jag saknade lärarutbildning fick jag ansvaret för årskurserna 1 och 2 med sammanlagt 6 elever, 4 i ettan och 2 i tvåan. En måndagsmorgon när jag steg in i klassrummet såg jag att Louise, en av flickorna i första klass, satt rödgråten och hulkande vid sin pulpet. Jag gav de andra eleverna arbetsuppgifter och satte mig hos Louise och frågade hur det var fatt. De har skickat min valp till Lumparland, fick hon fram innan hon började gråta hejdlöst. Mellan snyftningarna berättade hon att de valpar som familjens tik hade fött några månader tidigare nu hade sålts vidare till nya ägare. En av valparna hade alltså Louise kommit att fästa sig särskilt vid och att betrakta som sin egen. Men nu var den borta och skulle aldrig komma tillbaka. Flickan var otröstlig. Sorgen rasade i henne med en kraft som fick henne att skälva av gråt. Jag höll om henne och trevade efter ord till tröst. Jag har burit med mig minnet av den lilla flickans sorg i över 40 år. Hon gick givetvis vidare och har säkert erfarit långt större förluster senare i livet. Kanske har hon glömt valpen helt och hållet. Men vi ska vara försiktiga med att gradera och jämföra våra egna och andras upplevelser och känslor. Förtvivlans och lyckans kraft kan inte fastställas med hjälp av yttre kriterier, utan bara med det inre livets fördolda måttstockar. När jag kom hem från skolan den dagen plockade jag fram min gitarr och skrev en sång till Louise som hon aldrig fick höra. Texten var inte stor poesi. Men den var ärlig. Första versen gick så här. Gråt inte mer, lilla Louise. Tro mig, jag vet hur det känns ibland. Men din valp, han har det nog bra. Där borta i Lumparland. Vem ville jag trösta? Var det Louise eller mig själv? Eller var det sårade barn som vi alla bär inom oss, inkapslat i våra åldrande kroppar? I djupet av oss, i själens bottensediment, finns depåer av oförlösta sorger och obearbetade trauman. Ibland och plötsligt kan ett intryck, en doft, en bild eller ett hemlöst minnesfragment blotta dem som dagbrott, nakna och intakta under levnadsårens avlagringar av erfarenheter och förträngningar. Allting existerar parallellt i oss. Nuet och det förflutna, glädjen och sorgen, barnet och den vuxne. Hinnan är tunn mellan dem vi var och dem vi har blivit. Inom oss finns ett barn som vill leka och jubla i förundran över livets godhet, men också ett sårat barn som behöver tröstas. Ett övergivet barn som ropar ut sin förtvivlan och hoppas att någon ska höra. Finns det någon där ute? Finns det någon tröst? Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt, säger episteltexten. Trösten vandrar vidare från den ena till den andra, som en fladdrande låga från veke till veke. Den som har fått tröst förmår ge den vidare. Barnet buret bär den vuxne, skrev biskop Martin Lönnebo. Liksom vi får en del i Kristi lidande får vi också en del i hans rikliga tröst. Och som det står i psalm 249, som din dag så ska din kraft och vara. Vi anar här konturen av en slags teori om skapelsens grundlag, där varje minus vägs upp av ett plus, varje kränkning av upprättelse, varje slag av en smekning. Termodynamikens första sats, den så kallade energiprincipen, hävdar att energi varken kan skapas eller förstöras, utan bara omvandlas från en form till en annan. Och om denna princip ställs i rättvisans och kärlekens tjänst, får vi ett kosmiskt utjämningssystem som i sinom tid, i det vi kallar det eviga livet, leder till att lidandets energi omvandlas till det förtrampades upprättelse och det dödas uppståndelse. Kan man finna tröst i denna tanke? Kanske. Men det finns sorger som inga teoretiska modeller eller djupsinniga tankar kan skyla över. Tröst handlar inte om att bortförklara eller försköna, utan om att närvara. Om att fokusera den som sörjer, snarare än att försöka förklara eller ens förstå orsaken till hennes sorg. Om att motstå impulsen att försöka förändra den sörjande genom att säga tänk så här eller gör så här. Om att låta den sörjande vara precis där hon är och att ställa sig på samma plats och förbli där. För det är ju så här. Allt blir inte bra. Alla sår läker inte. I kyrkobyggnadens centrum hänger inte segerkransen utan korset. Vilken tröst är det vi ska finna hos den korsfäste, hos den vars sista ord var, varför har du övergivit mig? Kanske bara denna, någon har varit där jag är nu. Någon delar min förtvivlan och har satt ord på den. Gud känns långt borta, men är det inte. Ditt rop på Gud är inte ett tecken på hans frånvaro, utan på hans närvaro. Någon är vid din sida. Någon bor i din längtan. Du är inte ensam. Du är aldrig ensam. Gud, vi ber om din närvaro i vår övergivenhet, ensamhet och förtvivlan. Lindra de sörjandes smärta. Vi ber för dem som förlorat sina anhöriga, vänner, barn, syskon och föräldrar. Som förlorat sina drömmar och hem. För dem som aldrig tror att de duger, som inte känner sig älskade. Trösta dem som lever i spillrorna av drömmar om ett gott liv. Var nära dem som lever ensamma i sina relationer. Omslut dem som ingen har. Var nära dem som har allt, men inte kärlek. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.